Ja, om nu Uppsala öd användes av kungen så kan vi också utgå från att kungen emellanåt besökte de här platserna. Det är rent av så att vi kan utgå från att kungen besökte dem ofta och innerligt, för att inte säga hela tiden. Vid dessa Uppsala ödgårdar eller gods så finns det ibland säregna fornminnen som indikerar just detta. Skalunda ingick också i Uppsala öd, men då kanske vi inte tänker på att det var just Uppsala öd, utan vi tänker på den stora Skalunda högen som verkar vara en gigantisk kungshög från början av 700-talet. Även Hullsjön strax utanför Skaraborg ner mot Trollhättan ingick i Uppsala öd, och här har man också hittat en stor kungshög med guld inne i kammaren. Men det är från 400-500-talet. Och vid Gudhems kloster så har vi inte så långt avstånd, dels till den stora fornborgen på Mösseberg som är Skaraborgs största och även en av de största i landet, liksom vi har Holöja skans som är en kungshög i Gökhems socken, liksom att det är tämligen nära även till Olleberg och fyndet av Ollebergskragen. Av det skälet kan vi förmoda att kungarna ofta bodde på de här platserna, runt om på Uppsala öd, där Gudhems kungsgård ingick. Men den ständiga frågan är ju även, hur uppstod allt det här? Och varför heter det på det sättet? Och hur gick det till? Även ifall vi ofta måste gissa oss till svaren, så finns det en hel del indikationer som kan styra oss åt rätt håll. Det finns så mycket som pekar på att det gamla Sverige bestod av två delar. Inte bara därför att kungen kallar sig för Svea och Göta rikes konung, att vi hade två olika skattesystem, att vi har kungshögar framförallt i dessa två områden, Västergötland och trakterna runt Mälaren, utan det finns så mycket annat som pekar i samma riktning också. Om vi tar de här begreppen sviar och götar, vad det kan betyda för något, så är de flesta överens om att sviar, det är ett ord som egentligen betyder vi själva. Alltså de som ingick i försvarsalliansen, som byggde upp ledungsflottan, som stod för de här drygt 200 skeppen och som var organiserade i hund runt om alla bygderna, så att alla i princip ställde upp lika mycket av de självägande bönderna och de som hade trälar på sina gårdar. I Götaland var det lite annorlunda. Men det här ordet göt förekommer faktiskt i många olika indoeuropeiska språk. Från kelterna i västra Europa till slaverna i östra Europa och germanerna däremellan. Och försöker vi spåra ursprunget till det, så kan vi se det att innebörden tycks ha varit ädling, aristokrat, framstående person, någon av de högsta i samhället. Inte nödvändigtvis kungen, men hövdingar och andra aristokrater, de stora jordägarna, som kanske bara motsvarade runt 10% av befolkningen, eller kanske inte ens så många. Det innebar att för Mälardalens del så betonade man ledungsflottan, de som var allierade, vi själva, det vill säga sviar eller svear. Medan man däremot i Götalandskapen betonade jordägarna, de starka ståtliga aristokraterna och hövdingafamiljerna som var götar. Mycket tyder på också att Uppsala öd utvecklades med tiden och att de som tillhör trakterna runt Mälardalen är den yngsta gruppen tillsammans med dem i Hälsingland. Så om vi då hoppar över den på Öland, som vi inte känner till något ursprung om, återstår bara de 8 Uppsala öd i Västergötland, varav 7 stycken ligger i Skaraborg och 3 av dem på Falbygden med omnejd. Det finns många forskare som föreställer sig att det från början var 2 riken, 2 länder, Sveariket uppe i Mälardalen och ett Götarike i Götaland. Och sen slutar det så som det ofta brukar sluta, att den ena blir mäktig nog att erövra den andra. Men det finns 2 skäl varför det inte blev så just den här gången. Den ena orsaken är den fullkomliga bristen på uppgifter. Ifall nu någon kung hade varit så pass skicklig och duktig strateg och erövrat den andra parten, så hade man diktat sånger och dikter som levt kvar i århundraden framöver och nått vår egen tid, där vi hade fått kännedom om vilken kung det var som utförde detta enastående dåd. Men det finns inte en bokstav som antyder någon erövring. Och det kanske är det främsta skälet varför en erövring aldrig tycks ha skett. Det andra skälet är mer teoretiskt. En erövring är nämligen fullständigt omöjlig. När stater krigar från sen 1200-tal och framåt, så sker det på ett helt annat sätt. När Sverige exempelvis införlivade Skåne, Jämtland, Härjedalen, Bohuslän i det svenska riket, så kunde man rida ut på torget och säga till hela befolkningen att här har ni den svenska lagen, det är bara att följa, så blir ni svenska medborgare på samma villkor som alla andra. Men för ett rike så går inte det. Ett rike består av frivilligt sammanslutna bygder och stamområden i ett enat försvarssystem. Ett rike är en försvarsallians som bygger på frivillighet. Man kan inte rida ner till skåningarna och tvinga dem att vara frivilliga. Vad ett rike däremot kan göra, så är att kuva omgivande riken som man har omkring sig och tvinga dem till lydnad, att betala skatter och att se till så att de inte vänder vapen emot de som har kuvat dem, utan att istället vara ett skydd, en barriär utåt ifall det skulle komma någon farlig angripare ännu längre bort. Sådana som vi känner till som kom plötsligt, Genghis Khan, Romarriket och andra som kunde bryr sig ordentligt, och då kunde det vara bra att ha en skyddsbarriär runt sitt eget rike, de som fick ta första smällen. Hade nu svear och götar gått till strid mot varandra, så hade den ena sidan kuvat den andra, tagit bort deras rikedomar och deras möjligheter, men så är inte fallet. Båda områdena glänser när vi kommer fram till järnålderns slut och medeltidens början och enandet ett faktum. De har kvar alla sina värdigheter, alltså har de aldrig blivit kuvade. Kanske är det så att vi behöver läsa Ynglingasagan en gång till i dess begynnelse, som just handlar om tillblivelsen av Uppsala öd, så kanske vi förstår hur det gick till. Här sägs det att Ynglingaättens stamfar, han som startade den regeringstid som hans ättlingar sen skulle ta över, denna Yngve Frej för snart 2000 år sedan sägs ha byggt templet vid Uppsala. Och då menar jag såklart Uppsala i Tiondaland i nuvarande Uppland, där det sen var kvar 1000 år senare. Men det sägs därefter att till detta tempel så skänkte han alla sina gods och gårdar som skulle förbli dess rikedom och det som sen kungen skulle använda sig av i sin försörjning, i sitt ämbete. Och vi nu utgår ifrån att Uppsala öd på den tiden bara var de 8 stora godsen i Västergötland, så blir det här ganska förbryllande. Dels kan vi fråga oss, varför skulle han bara äga gods och gårdar i Västergötland om han inte vore västgöte, kom från kärnområdet i detta gamla rike här i Götaland? Men varför skulle han i så fall, om han nu var västgöte, varför skulle han då bygga ett tempel där uppe i Uppland? Varför byggde han inte här nere där han hade sina gods och gårdar istället? Dessutom så vet vi genom senare kröniker och källor att det var svearna som hade rätten att välja kung. Definitivt inte västgötarna. Det framgår tydligt från danska krönikerna runt händelserna som utspelade sig runt Ragnvald Knaphövde i början på 1100-talet, och västgötarna försökte blanda sig i kungavalet och svearna reagerade på en gång och sa att det var de och inga andra som sedan urminnes tider hade rätten att välja kung. Det skrev man alltså i Danmark. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till i sammanhanget i den märkliga historien som säger det att Yngve Frejs moder, gudinnan Skade, som var gift med Njord, hon lämnade Njord, övergav honom och flyttade till Oden i Uppsala istället. Ytterligare någonting som pekar mot Uppsala i Uppland. Ja, det här låter onekligen som om Västgötaskolan skulle förlora striden om var vaggan stod någonstans. Men när vi läser mellan raderna för att försöka förstå vad är det egentligen som sker och händer, så kan vi få en helt annan bild av händelseförloppet. Yngve Frej, som jag nämnde, måste ha varit västgöte. Hans ättlingar var också västgötar. Det innebar att när svearna skulle välja en ny kung, eller om de så önskade vräka den sittande kungen och insätta en ny istället, så var de tvungna att ta någon av de ättlingar eller släktingar till den gamle kungen som var västgötar. Alltså, vilken kung man än valde så blev det en västgöte. Det här låter som garantier i ett avtal när två sidor inte riktigt litar på varandra utan måste säkra positionerna på något vis. Alltså, om den ena sidan får välja kung men bara från den andra sidan, då måste det bli rättvist. Om bara svearna får välja men bara välja en västgöte, då måste det bli rättvist. Och då kan vi förstå Yngve Frej, varför han på ett hedervärt sätt lät bygga Uppsala tempel i Uppland som den viktigaste platsen i landet där man hade ting, riksblot och mycket annat. Den högsta instansen i landet placerades där uppe, men bara en månad vart åttonde år när det var dags för riksblot. I övrigt så hade kungen tillgång till Uppsala öd fortfarande, precis som tidigare, som var den avkastningen som kungen använde sig av för att hålla sin personliga härstyrka vid liv och igång. Så då kan vi se att Sveariket hade egentligen två centrum. Uppsala tempel, som var viktigt en månad vart åttonde år, för religionens skull, för rättvisans skull på tinget och kanske mycket annat. Men det dagliga, det årliga, det funktionella som hade att göra med rikets försvar hade sitt ursprung i Uppsala öd och det självförsörjande ledungsflottan runt Mälardalen. På så vis så fick man ett utmärkt starkt rike som till och med biskop Adam av Bremen på 1000-talet hyllade och sa att svearna med alla sina stammar och sin organisation såg ut att bli de starkaste i Skandinavien genom sin förträfflighet och sin gamla kungaätt. Ja, hur gammalt är då det här egentligen? Om vi kan se att Yngve Frej ge förutsättningarna för ett enat Sverige som var två delar tidigare och att enandet skedde för 2000 år sedan där Uppsala öd, där Gudhem ingick bland de åtta tillsammans med Uppsala tempel var viktiga hörnstenar i organisationen som skulle hålla ordning och reda på bygderna. Så kan vi ju sen se hur allting klingar av och upphör i början av medeltiden. Men återigen frågar vi oss, när uppstod det här? Vad fanns före Yngve Frej? Faktum är att många av de här platserna var viktiga även tidigare. De tre Uppsala öd som finns på eller intill Falbygden tillsammans med bygderna runt Dimbo visar på en rikedom både i guld och mycket annat samt stora mängder vapen i gravar eller som lösfynd som indikerar att här fanns det någonting säreget på samma sätt som det sen var under Uppsala öds tid men långt, långt tidigare. Vi kan spåra det under den första delen av järnåldern, under hela bronsåldern och in i bondestenåldern. Vi kan faktiskt säga det att förutsättningarna för Uppsala öd i Västergötland finns någonstans i mitten av bondestenåldern, ungefär en 2500 år före Kristi födelse eller rent av ytterligare några sekler tidigare under den period som kom efter gånggrifterna. Det låter hisnande. Men det säger också att våra förfäder då kanske var skickligare och duktigare och mer välorganiserade än vad vi ofta föreställer oss.